CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Och där säger jag välkommen till den här podden. Vi ska ha en intervju med Johan Kinde från Lustans Lakejer, och dessutom som kryddan längst bak så kommer vi också ha en rejäl Q&A. Det vill säga, du ställer frågorna, Johan svarar. Och jag har fått in massor av bra frågor som jag hoppas ska reda ut allt möjligt för oss som är fans till den här gruppen. Jag heter Max Söderpalm. I vanliga fall står jag på scenen och pratar om affärer och framgång. Jag brukar vara med och hjälpa Johan och bandet i Klubb LL för att hålla ordning på alla oss fans. I vanliga fall driver jag också podden Som gör dig glad, där vi kör regelbundna poddar med författare. Johan har ju varit med en gång tidigare och då pratade vi mycket om hans böcker bland annat. Och sen så med andra människor som jag springer på. Vi har fokuserat mycket på sociala medier under hösten, och nu fokuserar vi på framgång. Följ gärna den podden. Idag är jag jätteglad att återigen få välkomna Johan Kinde. Och vi ska bara kolla här så att vi har honom med. Johan, hör du mig?
Jag hör dig. Hör du mig?
Jajamän, du låter jättebra. Du sitter hemma i Stockholm, eller?
Jag sitter hemma i Stockholm, ja.
Härligt. Och jag tänkte ju att vi skulle, första halvtimmen här tänkte jag, har jag förberett lite frågor och får vi väl diskutera lite grann. Det gör vi ju ibland och se vad vi kommer fram till. Och sen släpper vi lös alla vilda, höga och låga lyssnarfrågor i del två lite senare. Det blir väl bra, va?
Det låter alldeles utmärkt. Det är kul att så många har hört av sig med sina egna frågor också, förutom dina frågor som säkert blir bra de med. Ja,
precis. Nej, men det blir...
Så vi börjar med dina då, va?
Ja, vi gör väl det. Och vet du vad jag tänkte göra? Jag tänkte gå pang på rödbetan här och prata. Jag känner som att vi behöver prata ner egentligen tiden med mörk materia. Du vet, så en debriefing av den. Jag tycker ju så här, det har varit två spännande år här nu med allt som har hänt, med från första singeln Lyx hela vägen fram till deluxe-albumet som kom ut i samband med konserten. Hela den här tiden kulminerade ju i det här 100-årskalaset som verkligen hette duga. Och jag tänkte helt enkelt börja med, hur tycker du tiden med mörk materia har varit? Liksom den epoken av Lustans karriär.
Ja, den har ju varit rätt fantastisk. Det är nästan 3 år har varit. Va? Liksom, 21 kom väl, våren 21 kom väl nästan, va? Lyx och de första singlarna och så. Och de skrevs ju ännu tidigare. Så att, men det har ju varit otroligt spännande och kreativt. Vad ska man säga, glädjande. Det var en kreativ period helt enkelt. Att kul att skriva nya låtar, att spela in dem och att få ge ut dem också. Vissa av dem har ju funnits lite längre och andra, många skrev jag. För det kanske jag redan har berättat, har jag för mig, åtminstone i vissa intervjuer i samband med att skivan kom där. Att jag skrev ju ganska många av låtarna på skivan i ett kort sjok, så att säga. En kreativ rush som jag fick 2019 eller 20 tror jag det var. Så de fanns ju inte så länge innan vi började spela in dem. Några andra har funnits lite längre. Men oavsett hur det exakt var med det, så var det ju otroligt skönt att få spela in dem och ge ut dem. Och att det blev så bra, att skivan mottog så bra.
Mm. Och då tänker jag så här, du gick ju och sög på det här med mörk materia väldigt, väldigt länge. Med tanke att det var pandemi och det var elände och allt sånt. Och det började sippra ut vad skivan skulle heta och sådär. När var det egentligen som du kom på mörk materia? Hur gammal är tanken?
Ja, den är inte äldre. Där var jag lite dum faktiskt. För där var det jag, tror jag, som skrev på vår Facebook-sida eller något sånt. Just när jag hade skrivit låten och tyckte att den var så stark och att det var så bra idé. Att det lät som bra titel på ett album också. Och då var nog tanken att den skulle kommit lite tidigare. Så att det var ju kanske ett tänk lite dumt att fansen fick vänta så länge på skivan och att titeln var ute så långt innan skivan verkligen kom. Det var inte riktigt meningen. Tanken var nog dessutom att skivan kanske skulle komma 2021 redan. Mm. Så det var kanske inte riktigt. Men då var ju låten alldeles ny när jag skrev det där och det där sipprade ut. Mm. Men det var helt och hållet mitt eget fel att jag var så exalterad över att den var skriven och att men samtidigt var det skönt att jag inte kom på en ännu bättre titel längs vägen så att det inte blev av på något sätt utan att den fortfarande behöll den titeln.
Men om vi ska
Brian Ferry har gjort.
Ja, precis. Men om vi ska grotta ner oss lite grann här och om du får välja ut ett par tre bra minnen från den här lustansperioden. Vad har varit bra?
Dels var det bra eller kul för att det var väldigt länge sedan att repetera med bandet låtar och liksom jag hade ju skrivit mörk materia faktiskt till stora delar. Men sen repeterade vi den också. Sen, som en superuppmärksamma fans kanske har sett, så står ju Anders Eriksson som delkompositör på den. Och det är ju för att vissa delar fanns inte då. Och vissa saker ändrades på den när vi repeterade. Och det är ju jättelänge sedan jag gjorde skivor på det sättet. Det är ju ända sedan sinnernas rike typ. Alltså att göra skivor på det sätt. Att jag kommer med låtidéer som i stora delar är klara. Och sen repeterar man. Och sen så ändras det så mycket så att liksom, till stora delar i låten. Liksom, det första gitarrriffet bara så att folk inte tror att det är andra som har kommit på just det. Var faktiskt mitt. Fast jag kan inte spela det själv. Det är så svårt faktiskt. Så jag kan inte spela det själv. Men jag kunde spela tillräckligt mycket för att visa honom.
Ja,
så. Men hela det här syntpartiet i mitten. Du, jättesnygga. Det är faktiskt Anders. Och andra. Ska inte tråka ut folk med harmoni och ackordföljder och sånt. Men det var ju och lika som Rom i regnet och Trubbel i Teheran. Många låtarna repade vi in där. Och det här är ju när Tom fortfarande var i livet också. Så att han var inte med på alla de repetitionerna. Men det var ju ändå. Det var ju otroligt kul och häftigt att jobba på det sättet. För att både Elixir och Åkersberga är ju Janne och jag som gör helt och hållet i studio. Bara vi två, mer eller mindre. Mm. Eller nästan helt och hållet. Så att det här var ett annat sätt att jobba som ett band mer. Och det var en otroligt. Och sen spelade vi in ju så också. Med ett band. Och sen så har vi ju. Så att det var ju. Det är verkligen en luftstansplatta på ett sätt. Som kanske Elixir och Åkersberga i ett tänk inte riktigt är på samma sätt.
Nej, men då tänker jag så här, om vi ändå pratar om det, när ni repar, blir det tar ni vara på tiden eller blir det mycket tid som försvinner eller är ni kreativa under tiden eller repar ni bara eller hur är ett lustansrep?
Det beror på vad vi repar inför. Om vi repar inför en, det är ganska lite tid som försvinner faktiskt, skulle jag vilja säga. För att det har vi inte riktigt tid med. När vi var yngre kanske, tiden var ganska effektiva också som jag kan minnas. Replokaler är inte så kul att stå i. De är ju inte sällan jätte... Kanske förstör lite grann glamouren kring det hela. Men Löstans är ju inget band som repar alls egentligen. Vi bara går in i studion och allting är perfekt från början.
Ja, det är...
men, eller så har vi replokaler som ser ut som palats. Man vill ju inte tillbringa så mer tid i replokalen än vad som är nödvändigt. Men när vi repar inför en turné så vill vi ju få det gjort liksom så fort som möjligt i ett tänk. Men vi vill samtidigt tillbringa så mycket tid så att det blir så absolut bra som möjligt. Vi vill ju göra varje konsert till någonting extra som det kanske märks. Vi förlänger låtar, vi kopplar ihop låtar på olika sätt. Sådär. Men när man repar inför en skiva är en annan sak. Då vill man ju utforma låtarna. För då är det ju... inte alltid, men oftast är det ju lite mer embryoniska låtar. Jag har gjort dem själv hemma på lite på gitarr eller på piano bara. Och då måste man ju tillsammans som så att säga skapa resten. Så det är ju mer en kreativ process och tar ju lite längre tid. Eller liksom tid, det tar ju tid på ett annat sätt så att säga.
Just det. Och då tänkte jag så här... Japp. Jo. Jag tänkte så här, när ni släppte En plats i solen, det är ju exakt 40 år sedan mellan Mörk materia och En plats i solen. Om du då jämför hur det var då på den tiden och släppa en platta, ni var extremt hypade, ni hade liksom en välkänd producent och alltihopa, och så släpper man en skiva nu. Vad skulle du säga, vad är de största skillnaderna?
Den största skillnaden är tyvärr att skivor, att försäljning inte finns nu på det sätt som det fanns då. Det är ju den största skillnaden. Och sen så är det ju, det blev ju en viss hype kring den här skivan. Inte som, då var vi ju Sveriges tredje största band kanske efter Gyllene Tider och Ebba Grönt. Men så det är klart det var en viss skillnad kring det också. Men det var ju ändå fick ju ett väldigt bra mottagande Mörk materia och ja, vissa kritiker sa ju just att det är den bästa skiva vi gjort på 40 år, så att det är ju sen En plats i solen då.
Ja, precis.
om de menar det och heter, men den största skillnaden är ju faktiskt det att liksom skivförsäljningen har ju liksom blivit så otroligt mycket mindre. Då är man ju samtidigt tacksam. Där vi ju, och jag inte minst, väldigt tacksam för att vi har ändå fans som köper skivor i viss mån. Även om det är liksom betydligt mindre, så är det ju en jävligt viktig aspekt där vi ändå kan sälja liksom vinyler och i viss mån lite CD-skivor och sådär. Men framförallt är det vinyler som säljer nu för tiden. För det är ändå en helt viktig aspekt. Utan den lilla försäljningen som det ändå är, så skulle det vara helt svårt att göra skivor idag. Bara Spotify och de andra musiktjänsterna skulle inte räcka för oss. Och det är ju nästan ännu viktigare nu när vi har skapat vår egen webbshop. Shop, eller hur man uttalar det. Webbshop.
Ja,
för där, när vi kan sälja skivorna och via den, så tjänar vi ju dessutom mer pengar där än om det säljs via andra ställen. Så vi är otroligt tacksamma att vi har fans som ändå köper fysiska exemplar också.
Ja, men det är jättebra. Men det, jag tänker så här, det här har ju varit ett jätteprojekt som då, och så blir det den stora grejen på Cirkus. Hur känns det när man går av ett sånt stort projekt? Hur hanterar du det och vad gör du istället?
Det är ju såklart lite tråkigt. Jag är en sån här människa som skulle vilja spela hela tiden. Jag önskar ju att vi var lika populära som min gode vän Orup exempelvis, som nu har börjat sin den här sin one man show där på ett, vad är det, på Rival, och som tidigare har gjort snarlika saker med GES och sånt, att vi var så populära så vi också kunde göra det, att man låg stilla på typ cirkusen och liknande och kunde göra föreställning på föreställning på föreställning ett halvår exempelvis eller ännu längre, och då skulle man verkligen kunna göra någonting helt exceptionellt med ljud och ljus och bild, och eller framförallt bild då, så skulle man kunna skapa någonting som var ett multikonstverk så att säga, som skulle kunna bli superintressant. Vi har jobbat lite grann med det, både när vi spelar på cirkus med repbanor och när vi spelar nu själv i september på 100-årsjubileet där. Men det är såklart att man vi vill ju, man vill ju, jag skulle kunna vara på turné, jag skulle kunna spela hela tiden. Jag har inga barn, jag har ingen flickvän just nu, så att jag vill stå på scen hela tiden.
Men om man tänker här nu då, jag funderade lite grann när jag gick bakåt i tiden och så, och kollade på olika konstellationer, alltså med bandmedlemmar och sådär. Och det känns ju som att så ändå stabilt som Lustans Lakejer har varit med medlemmar nu, det har ni nog nästan inte varit tidigare vad jag kan komma på. Och vad beror det här på, tror du? För just nu så känns det ju åtminstone när man är lite grann utanför att det verkar vara mycket mer konsensus och ett väl utbrett Lustans lugn nu för tiden. Stämmer det, eller är det bara pågår det en massa stormar här som inte vi vet om?
Nej, det stämmer. Vi brukar skämta om det där. Den medlem som har varit med längst nu utan att fått sparken någon gång, det är faktiskt Julian Brandt. Han kom med 2004 i samband med Arvika-festivalen när vi spelade faktiskt på samma scen samma dag som Kraftwerk.
Okej, det är 18 år
här.
Oj, det var inte
dåligt. Och har ju varit med sedan dess. Så att det är väldigt lång tid. Så länge var jag aldrig någon med på 80-talet, eftersom jag var... Och det har ju mest att göra med att då var jag yngre, jag var mer diktatorisk. Och också att kanske vissa andra i bandet var lite mer ambitiösa eller ärgiriga, om man säger så. Så att det var ju det lite grann som ledde till konflikter ibland. Mm. Och också... Mitt idiotiska beslut är att efter En plats i solen byta stil helt och hållet, och vilket ju ledde till att vissa medlemmar dumt nog fick sparken eller slutade, lite olika hur det nu var med vissa, vilka som slutade och vilka som fick sparken behöver jag inte gå in på. Nej. Så det var mitt livs största misstag karriärmässigt i alla fall. Så att med åldern kommer ju lite mer mognad, och även om man kan bråka ibland, inte minst replokalen ibland kan det bli lite tjafs som vissa beslut och hur man ska göra saker och ting. Men det leder ju inte längre till att någon får sparken eller att sådana drastiska beslut, utan det är jag tror alla känner en stolthet över att vara med i Lustans, och jag är väldigt stolt över att de som är med i Lustans nu, är jag stolt över att de är med, och alla vill liksom bidra till att bandet ska vara så bra som vi bara kan bli liksom.
Men när vi då ändå pratar om bandmedlemmar, så verkar ju kreativiteten flöda hos er allihopa där. Jag tänker på, om man tänker på Julian, så släpper han ju nya låtar hela tiden.
Han är extremt produktiv. Ja. Han kom med ett nytt album strax innan jul här, Into the Dark Night. Och sen så strax efter det en ny singel där på nyårsafton. When Fireworks Light Up the Sky, tror jag, sånt där. Så han är väldigt produktiv hela tiden. Och även Fredrik Hermansson är ju yrkesmusiker, så han spelar ju hela tiden. Men han har ett jazzprojekt som har funnits rätt länge, tror jag. Och som ligger honom varmt om hjärtat, som heter Sollinger Hermansson. Så folk kan kolla upp på Spotify om de vill. Jag tror han heter Palle Sollinger. Det är en basist som han gör grejer ihop. Så faktiskt har spelat ihop med Julian och mig, och när vi brukar ju göra Vi gjorde det i år igen. Då var det inte Vargas Hermansson eller Palle Sollinger med. Det går att göra en Sinatra-hyllning den 12 december varje år på Frank Sinatras födelsedag. Och sen var det lite avbrott där på grund av coronan. Att vi spelar på en liksom, restaurang eller mindre ställe i Stockholm körs Sinatra-låtar som vi båda är Sinatra-fans. Och sen har jag faktiskt Fredrik Hellander ett litet band, eller lite ska jag inte säga, jag vet inte, men ja, de är inte jättestora. Men ihop med en snubbe som heter Christian Granqvist och som heter Moral Hazard. Jag tror jag skriver om detta på Facebook också. De kommer en EP här i höst. Det är väl det band som låter kanske mest som Lustans, tror jag, av de här projekten. Mm. Och det senaste nu är att Anders Eriksson håller faktiskt på med en soloplatta, ett soloalbum. Där vi alla tror jag kommer delta lite grann på något hörn, men redan nu så Fredrik Hermansson spelar ju piano på grunderna på det som är inspelat, och Fredrik Hellander, vilket alla kanske inte vet, är ju väldigt väldigt bra på syntljud, så han har ju bidragit och lagt syntar på jag tror alla låtar faktiskt. Det var nog egentligen meningen att han bara skulle bidra lite grann, men sen har det blivit så bra med hans Ultravox och lite Yellow Magic Orchestra, Sakamoto-ljud där. Så att han spelar tydligen på alla låtar nu. Så att, det ska bli spännande att höra.
Mm. Men hur känner du då som kapellmästare här? Gillar du när de andra lakejerna gör egna saker? Hur känns det?
Ja, absolut. Så länge de inte... Om de skulle bestämma för att släppa en LP precis samma vecka som Lustan släpper, eller samma månad som Lustan släpper en ny skiva, så jag kanske inte bli så glad. Framförallt inte om det var... Men jag tycker ändå det är så pass annorlunda grejer. Jag menar, Julles grejer är ju lite syntiga. Och så, men... Jag tror det är bara bra. Och sen så håller vi dessutom på att skriva nya. Både Anders och jag har skrivit ett par ihop. Och Fredrik Hellander och jag kommer att skriva en del. Jag har börjat lite grann redan. Jag har skrivit ett par Lustans låtar själv. Så att det finns... Det vore en annan sak om det skulle på något sätt inkräkt, eller man ska säga, på Lustans marken eller territoriet. Men det upplever jag inte att det gör alls. Så att jag tror det är bara bra... För att det här kanske du skulle ha tänkt fråga mig i alla fall. Men det enda som Lustans har planerat skivmässigt i år är ju att släppa en liveplatta. Så att då skadar det inte att de andra släpper så att säga, nytt material som är deras eget, så att säga.
Nej, vi kommer dit, gör vi. Jag tänkte bara säga så här. Det var ju en... Du skrev ju någonting vid något tillfälle inför Cirkus där som gjorde en del fans lite frågande och lite oroliga så här. Du skrev ju att det där var den sista spelningen på mycket länge. Så jag tänkte vi skulle reda ut det här.
Överskådlig framtid, skrev jag.
Ja, precis. Och då tänkte jag, tänker ni lägga av?
Frågar du mig det nu?
Ja, jag frågar dig det nu. Bara så att vi får det bekräftat, ja eller nej.
Nej, det tänker vi inte göra. Lite grann för att jag skrev så var för att folk, men att fansen inte skulle tro att... Nej, men... Att det där kommer vara den sista spelningen på åtminstone ett halvår, kanske längre. Det blir ju längre nu. Så att de känner att... Vill de se oss och de vill se oss så man inte känner att de kommer säkert spela snart igen. För att det var ju samtidigt lite snack om att folk tyckte att vi spelade lite för ofta. Och då vill jag poängtera att det kommer inte bli så ofta framöver. Så att det var så jag menade med det där.
Japp, det var bra.
Kanske lite, lite bra.
Men då har vi rätt ut i alla fall. Och då tänkte jag så här. När man då pratar live-LP. Hur tänker du då?
Ja, det har varit lite olika bud om det där. Från inom, inte i bandet kanske, men i vårat team... Tyckte kanske att vi skulle släppa hela Cirkuskonserten som en liveplatta. eller blir, ja, vi pratar ju om en dubbel LP åtminstone. Mm. Men ja, vi har så många bra konserter inspelade, så att vi pratar om åtminstone, vi pratar om en dubbel LP. Samtidigt så går vi igenom materialet nu och vi känner det som vi saknar lite grann är, vi gjorde ju en väldigt bra spelning, en streamad spelning med första LP:n från början till slut, som du kanske minns, under pandemin från Alen.
Just det.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Och då kommer vi att tänka på att den har vi faktiskt aldrig spelat från början till slut inför publik. Nu talar jag inte om att vi ska släppa hela skivan som live-skiva, men det känns som att det är lite synd att vi inte kan välja bland de låtarna med publik, utan för den var ju helt utan publik mer eller mindre, det var kanske 6 personer. Så vi pratar nu om att göra en konsert, åtminstone en konsert i Stockholm framåt i slutet av våren, framåt sommaren, med den, spela hela den plattan och till sidor och sånt. Så att det är det närmsta live-projektet som vi, konsertprojektet vi ställer in oss på. Nej. För att jag tror ändå att vi ska göra en live-platta som är de allra bästa versionerna av det allra bästa vi har inspelat sedan 2016. Och det är ju långt ifrån alla konserter vi har tyvärr inspelade. Utan vi måste kanske komplettera lite för att få den här skivan så absolut bra som den kan vara. Och då vill vi ha publik på alla inspelningar.
Men vi kan väl fråga lyssnarna. Johan, ska vi fråga lyssnarna? Ni kan väl skriva in till mig så får vi se vad ni tycker. Tycker ni att det skulle vara kul med en livekonsert där man spelade hela första plattan från början till slut? Man skriver in till mig på det lilla frågetecknet eller questions. Och det är där också ni kan ställa frågor till oss här när vi sitter och pratar. Och kontakt. Så att, tycker du att det låter som en kul? Oj då. Ja, nu skriker de ja här, Johan. Japp, definitivt hela första plattan. Yes, när kan man köpa? Ja. Ja, ja, det var direkt fint.
Ja, bra. Toppen. Ja, då ska vi bara, den här idén har faktiskt materialiserats ganska nyligen, så att då ska vi hitta en konsertlokal också, så att det låter ju toppen. Då ska vi komplettera då med såklart Man med paraply, som är B-sidan på Kärlekens nöjen, och då kommer vi nog ha en överraskning också faktiskt. En låt som hänger ihop lite grann i sammanhanget där. Men ingenting som inkräktar på första skivans låtar. Men det finns en tidigare låt som vi ska kunna, tror jag, spela i samma veva. Jag ska inte säga för mycket. Men jag tror ni som såg konserten streamad, så körde vi faktiskt Diamanter i versionen som är på allra första singeln. Den första svarta diamanten med Marilyn Monroe på omslaget. Fast vi spelade den bra. Så att det var liksom utan sequencer och så, som är på hitversionen. Så den kommer man säkert spela, kommer vi säkert spela också. Det kan bli en fantastisk konsert faktiskt.
Och, yes.
Vad glad är att folk tycker låter som en bra idé.
Ja, folk fortsätter skrika här. Härligt med bra B-sidor. Ja, absolut. Gärna i Göteborg också. En fantastisk idé. Ja, men det känns ju bra när man har rätt här då. Då kan man också fråga sig.
Toppen.
Du sa lite grann att ni skriver lite nya låtar också. Finns det någonstans långt bak i huvudet? Du behöver ju inte tala om exakt vad det är. Men finns det tankar kring ett nytt LP-koncept som kommer efter Mörk Materia?
Ja, nu skulle vi inte, konceptet har jag inte kommit på ännu. Just nu så skriver vi låtar mest lite, vad ska man säga, förutsättningslöst heter det. Ja. Förutsättningslöst. Ja. Utan att, heter det, och det blir alltid, nu var det så jag eller våra fans heter stora fan av Bob Dylan, men han hade faktiskt en ganska bra idé att när han skrev en platta så lämnade han alltid någon låt över. För att då hade han alltid liksom början på nästa skiva lite klar. Förstår du vad jag menar? Det är en ganska smart idé. Så gjorde jag faktiskt den här, jag hade liksom en låt som jag tänkte lite grann som en B-sida till en singel. Och sen så insåg jag att den här är lite för bra för det. Men den passade inte heller in riktigt på plattan. Så att då har man liksom nästan börjat på nästa skiva lite grann. För jag menar, det blir inte som ett stort steg. Alltså nu måste jag börja med första låten, ska den låta. Så att, och den är faktiskt ganska riktig låt. Så att det fanns lite grann där redan var och så. Men jag har inget koncept klart riktigt redan nu. Och så. Så att det blir ju... Låt oss göra live-skivan först, för det vet jag många fans vill ha. Så får vi se hur fort det går att skriva tillräckligt många låtar för att det ska bli en riktigt stark platta. Och hitta liksom en idé och kanske ett sound och så. För att det vore kul att utvecklas och göra någonting. Man vill alltid ta ett steg till, att det ska vara någonting spännande med det. Så.
Ja, det är klart. Vi byter ämne lite grann, Johan. Det kommer ju en ny syntfilm här nu som heter Düsseldorf Skåne. Där faktiskt Diamanten...
Precis, den första svenska syntfilmen.
Ja, precis. Äntligen. Ja, det tog 400 år.
Ja, exakt.
Ja, men ni fick vara med som filmmusik där. Har du sett filmen?
Jag har faktiskt sett filmen. Jag fick en länk så jag kunde se den på via datorn, men jag kunde koppla datorn till TV:n så att jag har sett filmen och jag tycker faktiskt ganska, jag tycker mycket om den. Det är en enkel story, men det är väldigt bra skådespeleri. Båda huvudrollsinnehavarna spelar väldigt väldigt bra, och även den lite mer kända skådespelaren som spelar den manliga huvudrollsinnehavaren, eller huvudrollens, vad ska man säga, huvudkaraktärens mor spelar väldigt bra också. Och jag tycker faktiskt det är en fin, för det är lite gulligt att storyn egentligen, som är väldigt enkelt, påminner på sätt och vis om min första bok i någon sorts extas, som ju, fast det här är då ett lantligt perspektiv på något sätt. Här ska tjejen dra till Stockholm från Skåne. I min bok så är vi ju redan i Stockholm, så där ska tjejen dra till Paris, för jag menar, men det är samma saknad och det är samma liksom grundläggande. Det kallas ju på engelska för coming of age, den här typen av böcker och filmer. Det finns inget bra svenskt ord faktiskt för att översätta det, det finns inget bra svenskt uttryck, så att, men jag gillar den faktiskt. Och Diamanter är ju som sagt var med då i en kort, men ändå inte jättekort, men en fin scen i filmen också.
Men hur går det till det där? Vi som inte har fått med våra låtar i så många filmer ännu, som lyssnar här. Hur gick det till när din låt kom med här?
Det gick till så att regissören Patrik Bok, kan jag äta någon mellannamn också? Patrik Bok hörde av sig till mig. Och då så hörde jag av mig till förlaget, för att det är ju liksom rätt, när det gäller sånt här så är det musik, det är liksom förlagsrättigheterna mest och inspelningen på något sätt. Båda har ju Universal rätt till, eftersom den här det är så länge sedan, så alla grejer vi gjorde på Strander det är ju numera uppköpt av Universal, eftersom Strander ägdes till viss mån av Polar, som just vet, Stickans och Abbas bolag köptes upp. Och sen hörde jag om till Bergstrand också, som jag har skrivit låten ihop med Peter Bergstrand, vår gamla legendariska basist. Som ju, han var bara med på tre Lustanslåtar, men alla är ju hits i princip. Det är den här, det är Läppartigen och Talar, och det är Man lever bara två gånger. Han har ju basgångar på alla tre och fick ju då med all rätt låtskriva credit. Och vi kom överens att vi ville supporta det här projektet, så vi sa till Universal att de liksom, den lägsta tariffen som är möjlig skulle de få. Och så blev det också. Så att, vilket gjorde att de kunde använda den. För jag läste en intervju med honom häromdagen att det var ju asvårt att få med internationell musik framförallt. Vissa grejer som de ville ha, säkert ha med Depeche och sådär, det var ju helt omöjligt, för det kostade så jävla mycket pengar. Mm. Men så gick det till och så kom det med. Så gick det till.
Japp, där ser man. Bra, byter ämne igen. Du har lite grann varit inne på det här. Lustans har äntligen fått en riktig webbshop. Hur är tanken med den? Och vad är det man kommer att hitta i den? För det här är ju en nyhet.
Ja, precis. Man hittar ju dels vissa skivor, jag vet inte riktigt vilka som, man hittar ju Mörk materia, man hittar Elixir, den finns ju tyvärr bara på CD. Det finns ju lite planer att göra Elixir på vinyl faktiskt. Men vi får se lite grann om det blir av eller inte, för att det är ju faktiskt vårt skivbolag ICA som gjorde Mörk materia som har rättigheterna till den. Jag borde faktiskt kolla med dem lite grann där. Jag skulle kunna fråga fansen också om de är intresserade av en Elixir på vinyl. Jag skulle själv tycka det var rätt cool eftersom omslaget är så snyggt.
Ja, jag har det kanske viktigare i min samling. Så att, vad säger ni? Är det någon som skulle vara intresserad av vinyl på Elixir, får ni gärna skriva in det också. Jättebra. Så att, lite merch och lite plattor och lite sådär.
Men just nu är det mycket. Det som är på väg nu faktiskt, som jag vet att fansen verkligen vill ha, det är en ny upplaga av de svarta och vita klassiska, kan vi ju kalla dem, LL-t-shirtsen. De som är modulerade på omslaget från Uppdrag i Genève. Även om det inte står Uppdrag i Genève längre. Det står ju bara Lustansa Kejer och den klassiska LL-symbolen. De har ju varit lite slut, eller framförallt i vissa storlekar, så de är på väg in lite lagom till att synt den första svenska syntfilmen kommer.
Ja, precis, ja, det är bra. Just
och finns det lite allt möjligt där. Det finns ju MM Deluxe finns kvar, det finns lite ja, det är bara att gå in. Det ska inte vara så svårt att hitta den. Det är ju ett ställe som heter Merchants som den ligger under, och så söker man på LL webbshop där helt.
Nej, vi kan väl göra så att vi lägger ut länken på Facebooken igen i kväll här, så att alla hittar den där. Jag tänkte så här nu, innan vi släpper loss alla fansens lyssnarfrågor här, då har jag faktiskt själv hittat på två lite nördiga frågor som jag tycker det ska bli saker som jag har funderat. Får vi se om du kommer ihåg eller om du kan svara på dem. Och den första av dem handlar om Stilla nätter i Uppdrag i Genève-versionen. Där finns det finns ju tre olika varianter. En på singeln, en på LP:n och en på promotolvan. Och då har jag länge funderat på hur kommer det sig att det är fyra takter extra i mellanspelet på tolvan. Och det är bortklippt på LP:n. Och vad var det som gjorde att singeln blev en annan version av det där? Hur gick det där till och vad tänkte man på?
Nej, men skillnaden mellan singel och tolvan kan jag förklara hur lätt som helst. Det är ju att vi tyckte ju att det var vilken diskostänkare vi har gjort nu. Det här ska ju folk dansa till. Vilket de i viss mån gjorde också. På dansgolven. Och då, precis som Spandau Ballet eller Duran Duran, vilket band som helst, På den tiden räckte det ju lite grann med att man gjorde den lite längre. Och ligger det inte lite så här timbales också? Du vet, lite trummor i mitten på det där. Ja, precis. Så det var ju det som... Det var ju liksom en dansversion på tolvan. Och, men singen är ju till att spelas i radio. Så där upplevde vi att det skulle vara störande. Och så det beslutet tycker jag var helt korrekt. Men däremot måste jag erkänna... Jag visste inte att det var skillnad på LP-versionen och promotolvan. Promotolvan alltså ännu längre?
Ja, den ligger så att det är 4 takter längre, de här mellanspelet. Så att det får alla provlyssna ikväll och se vad man tycker. Och då kan man också fråga sig då, varför kom den inte ut som vanlig tolva?
Det är på det svara Claes Lunding. Det beslutet hade vi inte någonting att göra med. Det var ju lite korkat kanske. Men det var ju säkert för att han ville... Det var nog mest för att han... Det var nog innan han fattade kanske att man kunde sälja 12-or. Det var ju ganska nytt format ändå. Fortfarande faktiskt. Det är ju 1981. Mm. Så i Sverige var det ju väldigt få band som gav ut 12-or. Till försäljning. Det hade väl funnits, till och med i USA var det ganska nytt ändå. Så att det hade ju börjat, det började med disco, alltså vanlig disco så att säga, musik. Och hade ju inte funnits så länge, kanske sedan 77-78 någonting, att det hade börjat, och i början gavs de mest ut till discjockeys bara, för att de skulle spela längre versioner och låta på diskotek. Och sen så kom man ju på sig att man kunde sälja dem också. Sen var det att den där gjordes var ju mycket för att ta skull, man ska vara helt ärlig, för att lansera deras första singel för varje dag som ligger på andra sidan. Mm. Så att det hade varit konstigt att släppa den till salu med två band på samma skiva så att säga. Men i efterhand hade det ju såklart varit smart att släppa Lustans singeln som ju... För att ta oss fanns ju bara inte olika längder. Men vår skulle ju såklart släpps på maxi-singel också.
Ja, precis. Och direkt börjar folk skriva in. Hör du, när gör ni nästa intervju att Lunding kan vara med också? Nu fick vi press på oss här. Så du får väl prata med honom. Jag har en nördgrej till. Och det här är verkligen en nördgrej. För i samband med 1001 natt gavs ut den här nya versionen av den. Då gavs det ut en samlingskassett som hette Stranded Palladium Spring Summer 85. Och
Stranded Palladium.
Ja, det var ju de två systerbolagen då. Och jag tror det var en reklamkassett där. Vi på fanklubben då, vi fick några stycken, men jag har inte kvar mitt ex. Och det verkar inte som någon av storsamlarna har det heller. Så jag tänkte, vad vet du något om den? Och har du kvar något extra den?
Jag känner faktiskt Stranded Palladium Spring Summer 86, heter den så?
Ja, om det var 85 eller 86, det låter jag vara osäkert.
Ja, 86, det var det sista vi gav ut på 80-talet. Så det är våren 86. Nej, det har jag faktiskt. Det är första gången jag har talat om det här. Palladium vet jag inte ens. Vad är det för systerbolag? Palladium? Det var ju
de som...
Därför jag kollade upp. Men skulle vi verkligen behöva Lunding här? Men han var kanske inte ens kvar då. Det kanske Torbjörn Sten vi ska prata med som hade... Jag tror Claes hade slutat 86 på Strand. Hade inte han börjat med Telegram då redan?
Jo, det hade han säkert. Men det får bli del 1 och del 2 då helt enkelt. Det är inte med det. Så att det finns saker att reda ut här, hörni. Och jag vill bara säga så här
innan. Men för att fråga, var det någon skillnad på den versionen som låg på den kassetten jämfört med de andra som gavs ut? Det var det väl inte, va?
Nej, det var det inte. Och där låg ju en hel del andra Stranded, de Stranded-singlarna som också var släppta då, plus att det låg några från det andra skivbolaget, bland annat en som vi nummersamlare på Stranded vet att den skulle kommit ut som nummer 67, men den kom aldrig ut för den kom ut på det andra skivbolaget. Men nu är vi alltså så djupt nere i det här
Big Bang Theory nivå på
men det är någon gång om året måste man väl få komma ner lite också. Hörni, vi ska strax gå in på lyssnarfrågorna och vi på podden som gör dig glad tackar så hemskt mycket för det här blev del 1 Och vill ni höra mer om mig så är det nytt avsnitt varje fredag. Och finns där alla poddar finns. Jag brukar släppa först på YouTube. Så där avslutar vi den första delen.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.